Ofta så predikar man ju på palmsöndagen över precis den texten som de har i söndagsskolan när Jesus rider in i Jerusalem och sådär. Och det gör vi inte här inne idag, men vi fullföljer ändå vår plikt genom att vi gör det i lokalen. Men jag tänkte på just den texten, så är det så fint tycker jag, och jag grips varje gång av det när man läser Jesus rider in i Jerusalem. Och så kommer han, närmar han sig Jerusalem, så ser han över staden. Och så står det hur han faller ner i gråt och gråter över staden. Tänk om de förstod vad som ger dem verklig frid. Och det är Jesu längtan. Det är det som fick honom hela vägen att gå till ett kors. Är att vi ska få möta en frid som inte världen kan ge. En frid som inte finns att finna någon annanstans än hos Jesus Kristus. Och jag tror att vi också redan har fått smaka på den här friden i inledningen av den här gudstjänsten, och min bön också är nu att vi ska få fortsätta och möta den frid som han ger. Herre, jag ber nu när jag ska få dela ditt ord här, att det ska få tala in i våra liv, Herre. Och jag ber att det ska få vara ett fridens ord, Herre. Att det kommer till våra hjärtan med frid, Herre. Och den frid som du ger, som inte bara är en god känsla, utan som är någon, som är en kraft i oss som formar våra liv till att bli lite mer det du har tänkt. Att likna dig, Jesus, och den fullhet som du bärar av. Också en frid som lyfter bördor. Amen. Vi är ju i en serie från bara ett kapitel i Romarbrevet. Sen vi har uppehållit oss nu i 5 söndagar och vi har en söndag kvar. Från ett kapitel, Romarbrevet 8, ett kapitel som är rikt av så mycket spännande. Och så också de här få verser som Ellen läste för oss idag, från vers 26 till 30. Det är några få verser, men det är verser som kommer till oss med otroliga löften och samtidigt med vardaglig tröst. Jag tror att det är så med oss att ibland behöver vi de där stora orden. Vi liksom behöver liksom en försäkran om vårt framtidshopp och se den stora bilden och bara wow. Men andra tillfällen så behöver vi bara känna att Gud är nära precis här och nu i min vardag. De där dagarna liksom där verkligheten blir för platt och man undrar, vad är Gud någonstans? Då behöver vi bara få förnimma hans närhet i nuet. Och jag tror att dagens text bärar av både de stora löftena men också den här personliga närheten. Och jag tror verkligen att Gud vill möta med dig idag. Han vill beröra dig med sin närvaro och sitt ord. Oavsett vad du behöver, om du idag bara behöver löftena, liksom bara se liksom den stora bilden, eller om du behöver ett personligt möte på din insida. Så tror jag att den helige ande är här för att möta dig där du är. Igår så hade vi en alfadag. Alfa är vår grundkurs som vi har i kristen tro. Då brukar vi ha en lördag där vi samlas kring den helige ande, den tredje personen i treenigheten. Och vi har pratat ett antal torsdagskvällar om vem Gud är. Men så kommer alfadagen där vi vill ge möjlighet att få erfara vem Gud är. Och det är så fantastiskt att se att man får lägga sin hand på en människa och be. Och se hur Guds närvaro uppfyller och berör. Vi fick se det igår och samma ande är nära här idag och tror ska betjäna oss. Och det är precis just här som dagens text börjar. Hos en Gud som är nära och verksam i oss. Så hjälper anden oss, vers 26, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Har du någon gång tänkt att nu ska jag be? Så sätter du dig i soffan eller vid köksbordet och så bara, nu ska jag be. Och sen så bara, vad ska jag be? Eller kanske till och med så här, hur ska jag be? Och man liksom fastnar i tanken och så blir det bara som, ah, men tanken var ju god att jag skulle be, men man kom liksom inte längre än så. Jag tror att vi alla kan, och jag såg på er små leenden och nickar, att ni kände igen er i just det där. Och det fascinerande är att Bibeln möter oss exakt just där i vår erfarenhet av att det kan vara svårt att be. Ibland tänker man att Bibeln liksom lägger en ribba och sätter liksom, så här ska du vara när du är en kristen. Så liksom lägger den upp en ribba på ett något sätt och så, som ingen riktigt kan nå upp till. Men Bibeln förväntas inte. Jag tycker när vi läser dagens text och stannar upp lite grann och vad är det den säger, då ser vi att Bibelns text förväntar oss inte att vi ska vara kristna som är liksom som maskiner som bara trycker på en knapp så bara fungerar allting. Eller liksom som är sån här vältränade maratonbedjare som liksom, ja, nu ska jag be, och så bara kör man igång och så bara ber man som om det bara, wow, det bara rinner på liksom. Utan det står så här i texten att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Och då liksom vill jag också säga så här, vi ska inte fastna liksom, man kan också tänka så här att om Bibeln bara trycker ner oss liksom så här, ni är svaga, ni är dåliga, åh vad jag är dålig, och som att Bibeln vill ge oss ett dåligt självförtroende. Det är inte vad texten säger i det här, utan poängen är att ofullkomlighet är en del av människans villkor. Det tror jag också vi kan känna igen i. Vi vill fullkomlighet, men ofullkomlighet, det är bara en del av vem jag är som människa. Vi blir trötta, vi blir ofokuserade, och vi har inte all kunskap. Vi vet inte vad som är, och när det kommer till bön, vad är rätt att be? Ska jag be så eller ska jag be så? Eller ska jag be om det eller inte om det? Och så där. För vi ser inte hela bilden, vi har inte full koll. Och vi kan också vara så att vi känner oss inte tillräckligt bra för att be. Ja, men ska Gud lyssna på mina böner, jag som är sån här och sån här? Och det är så befriande med den här texten. Att vi behöver inte vara bra kristna, eller om ni förstår mig rätt, bra eller starka kristna för att ha ett välfungerande böneliv. Det är för att grundläget för oss alla är behovet av Guds nåd. Och vi har alla behov av andens förbön för oss som texten talar om. Därför att ingen av oss, hur förstår man rätt och andlig du än är, så är du aldrig 100% träffsäker i ditt böneliv. Och Gud förväntas inte det heller. Men självklart hoppas jag att jag ibland träffar rätt med mina böner. Att jag hamnar i linje med Guds vilja, det tror jag att jag gör ibland. Men jag är också högst medveten om att ganska ofta så är jag självisk och kortsiktig och allt annat vad det nu kan vara. Kanske inte du, men jag. Självklart så pågår det ett andens verk i oss att forma oss, att bli mer lika Jesus, att mer tänka i linje med hans tankar. Det ser vi också i dagens text. Men i den pågående processen, medan det sker i oss att vi blir mer lika Jesus och allt det där, så står det att anden är i oss och stärker upp våran ofullkomlighet. Och när det kommer till bön som texten här då talar om, kompletterar din och min bön eller stärker upp din och min bön. Tänk på, är inte det här fascinerande? Det är ju nog att liksom Jesus öppnar en dörr för oss och så liksom så här, om man lever det här livet så kommer det liksom bli bra och så där. Men inte bara att han öppnar en dörr, utan han kommer in i oss och lever liksom livet genom oss. Eller det kommer till bön, men bön är ju jättebra att be och liksom bygga relation med Gud. Men så sen, jag vet ju att ni är ju svaga i det här. Ni har inte full koll, det är helt naturligt. Jag känner det, det är inget konstigt. Så därför hjälper jag er och liksom flyttar in er och ber i er. För er. Det är lite sådär, wow. Anden ber i dig och för dig. Och inte bara det. Anden träffar alltid rätt i sin bön. Därför att det står att anden ber så som Gud vill. För anden själv är Gud. Så i dig, är du en bedjare? Känner du dig som en bedjare? Du är en bedjare. Du har ett levande böneliv. För att anden, Gud själv, ber i dig. Ja, men jag är inte så bra på att be, eller jag ber. Börja tänka om. Visst, jag kanske inte är fullkomlig. Men tänk att anden, det pågår någonting i mig. Ja, men jag har inte bett på länge, så Gud kan nog inte välsigna mig. Eller nu kommer det nog gå dåligt ett tag här i livet, för jag har inte bett. Bort med alla de tankar. Anden har tagit plats i dig. Och i dig pågår en förbönskampanj. Pågår en förbön för dig så som Gud vill. Så nära är anden dig. Så verksam är anden i dig som tror. Och det här är också sant dagar när det inte känns någonting särskilt överhuvudtaget. Så är detta sant. Det står ingenting i texten att det är kopplat till någonting du och jag gör. Det står ingenting i texten att det är kopplat till att vi känner någonting. Utan det är ett faktum. Så ber också anden. Suckar med en vädjan inom dig. Du är så mycket mer buren än vad du tror. Du är så mycket mer älskad än du tror. Gud har så mycket mer omsorg om dig än vad du kan föreställa dig. Du är så mycket mer känd än vad du tror. Du är känd och älskad av himmelens Gud. Han är på din insida och ber för dig utifrån kärlek och välvilja för dig. Står i texten att han som utforskar hjärtan, det är han som ber för dig. Han som utforskar hjärtan, vad betyder det? Det betyder just det, att han känner dig. Han har utforskat dig, han känner djupen i dig. Jag är så övertygad om att Gud känner oss långt mycket mer än vad vi känner oss själva. Och han som känner oss så djupt och vet våra innersta tankar, våra djupaste känslor. Och han vet också de behov vi inte själva vet. Han ber för dig. Han vädjar gott för dig. Tänk om vi bara kunde få en stund släppa våran kristna prestation. Eller våran kristna dåliga samvete. Och bara luta oss in i denna vissheten. I denna verkligheten. Att även när du och jag inte räcker till, så räcker han till. Så omfamnar han oss. Så vill han oss väl. Så är han där. Men jag har inte orkat be på 3 år. 3 veckor eller 3 minuter. Han har bett för det. Han bär dig. Så nära är anden. Så buren är du. Och det har inget med känsla att göra. Det är något vi får luta oss in i och tro på. Då kan man ju tänka att då kan jag sluta be. Och det är en rimlig tanke. Men det är här som texten blir så spännande. För den beskriver inte en Gud som ersätter oss.
utan som stödjer upp oss i våran svaghet. Ni vet, om jag ber Anton om hjälp att bära en soffa, då är det inte så att Anton kommer hem och bär soffan åt mig, utan han kommer hem och hjälper mig att bära soffan. Så hjälper också anden oss i det som vi själva är en del av. Hur bra det än går. Men han är ju superstark, så jag behöver inte vara så stark. Men även om jag förstår ni, det liksom har inte med det att göra. Utan anden möter upp oss där vi är. Men inte att vi bara lägger oss i till hörna, men du kan väl ta hand om det där. Utan det finns ändå någonting. Det liksom, känns ju liksom konstigt att säga ett samspel med Gud. Men det är ändå på något sätt det vi möter. Det liksom är ett samspel där han möter upp oss där vi är. Och hjälper, kompletterar och stödjer upp. Och när Paulus i texten beskriver hur anden ber för oss, så står det att han ber med suckar utan ord. Och ni som var här förra veckan hörde Joel predika om hur det finns i hela skapelsen. Det är nämligen verserna innan här. Hela skapelsen suckar och väntar. Och så står det också att vi som har fått anden suckar och väntar. Så bara för att vi har kommit till tro på Jesus och fått del av anden, så blir ju inte allt bara så här bra. Utan också med anden så finns det en tyngd. Det finns en börda i världen. Bara tänka på världens trasighet och brutenhet och allt som händer. Det finns en tyngd. Det finns en suck inför Gud. Gud, David ropar ut, hur länge ska jag vänta? Hur länge ska vi vänta för att se dig gripa in? Men också rakt in i våra egna liv. Det finns en börda av att få ihop livet och leva det livet som vi längtar efter. Det finns en suck. Och då är det så fint hur han säger att det är i den sucken som anden ansluter. Och suckar med oss. Ett samspel i oss. Sen är ju inte allt i livet en tyngd. Men det är där någonstans som texten rör sig när Paulus talar om det här. Den här suckan och det som finns i livet. Men också även när det är fullt ut glädje, så finns det ändå någonting av liksom en ofullkomlighet som Gud möter upp med sin ande i oss. Och så fortsätter texten. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och som är kallade efter hans beslut. Och när jag tänkte på den här texten, de här verserna, tänkte jag, oj vad få verser, men oj vad mycket sprängstoff och speciella saker det är i den här texten. Och så bara liksom så här, oj, här är ju liksom fyra olika bibelstudier. Men så backade jag ut och tittade på texten och så såg jag, den här texten kommer inte till oss som liksom ett teologiskt dokument som vi ska dissekera och liksom på något sätt så här liksom, utan den här texten tror jag kommer till oss. Så att Paulus syfte med den här texten är inte någonting som först och främst ska spekuleras kring eller packas upp. Utan jag tror att textens primära syfte är att komma till oss med tröst och förtröstan. Och vi har redan sett det, hur anden kommer vår svaghet till hjälp i vårt böneliv. Men också när det gäller här att leva våra liv rätt. Så kommer Gud till våran hjälp. Så det här är en text att ta emot som en tröst. Och kanske har du så här, i någon period i ditt liv, jag har försökt, jag vet inte om du har försökt, i någon period i ditt liv liksom försökt att, nej men nu ska jag följa Gud i alla mina beslut. Nu ska jag liksom fråga Gud om allting. Nu liksom ska jag göra så här och så här och så här. Och det låter ju ganska bra. Det låter som en bra tanke, nu ska jag följa Gud i allt. Men åtminstone har jag märkt att det är desto svårare att leva ut ett sånt liv. Det är som att allt blir liksom ödesmättat. Ska jag ta den blåa tröjan eller den vita tröjan? Tar jag den blåa tröjan, då kanske någon liksom, eller tar jag den vita, ja, men tar jag den vita, då kanske någon annan liksom pratar med vilken tröja du har, så får vi säga, ja, är ni med liksom? Man kan bara börja snurra loss liksom, i sina försök att följa Gud i allt, och det bara blir kaos. Det bara blir snurrigt. Såklart har våra val konsekvenser, och medan vi får äga våra livsval, så är det ju, även om den vita och blå tröjan kanske är trivial i sammanhanget. Vi ska leva vist, absolut. Det är inte så att Bibeln ger oss ett frikort liksom, att synda och leva hur som helst och liksom bara skit i allt, så kommer Gud sy ihop det i slutet. Men Paulus budskap är ändå så befriande att i våra val, eller kanske trots våra val, så skriver Gud sin berättelse med våra liv. De val vi tar, om liv vi lever, Gud syr ihop det till en helhet som är behagligt inför Gud. Allt, de kända orden, allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det är rätt fascinerande hur Gud tar våra pusselbitar, och så kan det bli något vackert av det. Samtidigt kanske de här, för en del låter de här orden bara wow, vad befriande. För någon annan kanske det låter som ett krav. Som att vi måste prestera en viss mängd av varma känslor mot Gud för att Gud ska hjälpa oss. Faktum är att kärlek aldrig handlar om krav. Jag kan inte kräva någon att älska mig. Gud kräver inte kärlek av någon. Det är inte så kärlek fungerar. Och ordvalet här i texten är agape, som är en annan typ av kärlek. Och man skulle kunna säga att det ordet betonar att det här handlar inte om ett emotionellt känslorus. Att du måste känna varje dag att du är stormförälskad, förstår du? Det är vad man kan tänka. Jag är stormförälskad i Gud. Och det är ju härligt när man känner så. Men det är inte det som den här texten talar om, utan ordvalet är mycket mer av ett beslut av livsriktning. Av att välja att leva riktad och öppen mot Gud. Det handlar om hjärtats riktning och att leva öppet mot Gud, överlåten att vilja följa Jesus. Att du har sagt ditt ja till hans närvaro i ditt liv. Så lyssna nu. Gud låter inte allt samverka till det bästa för att du är så duktig på att älska honom, utan för att du har valt att lägga ditt liv i hans händer. Där syr han ihop våra liv till någonting som blir vackert och helt inför honom. Och kärlekens källa är alltid Gud själv. Bibeln målar liksom som en far eller som en mor som inte kan låta bli att älska oss. Kräv aldrig av dig själv att du ska älska Gud mer. Det kommer aldrig att fungera. Aposteln Johannes säger att vi älskar för att han har älskat oss först. Om du känner att det är svårt att älska Gud, kräv inte det av dig, utan istället gå, möt upp honom, hans öppna famn, och låt dig älskas av honom. Och där väcks någonting i våra hjärtan. Och jag tror att vi alla har olika erfarenheter. För en del är det självklart, klart jag älskar Gud. Och för andra är det mer en komplex fråga, vad innebär det att älska? För vi har alla olika erfarenheter med oss i bagaget. Men där tror jag att det finns, för det första, kräv inte någonting av dig själv, utan istället låt dig omfamnas av hans kärlek. Och jag är också övertygad om att i hans famn så finns det vägar till helande. Vägar till ett känsloliv där vi faktiskt kan börja liksom rikta oss och säga, nej men Gud, jag älskar dig. Det är för att du har älskat mig först. Men det börjar alltid i hans kärlek för oss. I relationen, i ett liv öppet med, mot Gud, där du låter ditt liv vila i hans omsorg, där samverkar allt till det bästa. Och innan jag avslutar predikan så vill jag säga någonting om det här med det bästa. Vad kan vi förvänta oss egentligen? Vad innebär det bästa? Allt samverkar till det bästa. Vad gör vi med lidande? Vad gör vi med allt svårt som händer oss som troende? Är det verkligen det bästa? Vad är det bästa? Och här tror jag att något av svaret på dessa frågor ligger i de sista två verserna, vers 29. Den som han i förväg har känt som sina barn har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Paulus använder här ett språk, återigen, att det är fullt av så här teologiska begrepp här i, då, i den här texten. Och Paulus använder här ett språk som kan verka som att Gud har förutbestämt vissa till att formas efter hans sons bild. Och det skulle ju då kunna innebära att vissa är inte förutbestämda, då kan man ju tänka, inte förutbestämda av Gud. Och vi hinner inte idag gå in på alla detaljer, det blir liksom ett helt eget bibelstudie. Men faktum är att inte ens om man tittar på de tidiga kyrkofäderna, de liksom tidigaste teologiska dokumenten vi har, inte ens de läste texten på det sättet som att det här handlar om att Gud har förutbestämt vissa till att komma till tro på Gud. Man menar att det var inte så som han menade när han skrev det här. Och det är precis så, jag heller tror det. Jag tror att när det står här att han har förutbestämt, förutbestämmelsen här i texten handlar inte om exkludering utan om en garanti. Att för de som har öppnat sitt liv för Jesus så är målet redan satt. För de som är troende, för de som kommer till tro så är målet redan satt. Förutbestämmelsen pekar på slutresultatet för de som tror, inte för vilka som kommer komma till tro. Det här är fundamental skillnad. Därför att det ena skapar en form av spekulation, vilka är innanför och utanför. Men återigen, vad var Paulus syfte med texten? Jo, att komma med tröst, att komma med hopp till oss. Och det gör han genom att säga att för de som tror finns det en förutbestämmelse att formas till Guds sons avbild. Och så fortsätter han med samma logik, att de har han förklarat rättfärdiga, och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Har förhärligat. Vad är det Paulus håller på med i texten? Jo, han talar om att det här kristna livet är inte ditt och mitt projekt att lyckas. Att få ihop det, sen får vi se om vi når fram till slutmålet. Utan han säger att alla de som tror, de är förutbestämda att lyckas. Det är för att deras lyckande ligger i vad Jesus har gjort för dem. Och det gör en fundamental skillnad. Så den här texten kommer inte till på, vem är utanför och vem är innanför. Nej, det är inte det han pratar om. Han pratar om att för alla som tror så är slutmålet redan satt. Så kraftfullt så att han säger att du är redan förhärligad. Och vad betyder det? Jo, alltså du är redan inför Gud, är du redan liksom himmelsk. Är du med? Liksom fullkomnad. Redo för evigheten. Han säger det liksom i dåtidsform, va? Vi är redan förhärligade. Och det här hoppas jag kommer med tröst och uppmuntran till dig. Hela det här budskapet om hur anden möter oss där vi är, hur anden är så nära i oss, hur anden ber för oss, hur anden hjälper oss och hur vi lever våra liv och försöker sy ihop det. Vi tar det valet, det där blir inget bra val, och så vi skulle gjort det där istället. Det syr Gud ihop till en helhet som är behaglig inför honom. Och målet är redan satt. Att tillbringa evigheten tillsammans med honom i fullkomlig härlighet. Visst är det härligt? Det var ingen som tyckte. Ja. Så vad är då det bästa som allt samverkar till? Inte att vi slipper motgångar, utan att vi formas efter hans sons bild. Det bästa är att vi blir lika Jesus. Det är vad texten säger. Inte att du kommer, men det samverkar inte alls, det är det bästa. Det är massor skit som händer efter att jag blir kristen. Absolut. Men i det så samverkar allt till det bästa. Samverkar till att vi får formas till Kristus likhet. Bli lik honom. Vi förstår inte alltid, men i allt så väver Gud samman en berättelse och skriver en berättelse med våra liv. Vi får sucka inför Gud och vi får veta att anden suckar med oss. Att han är nära. Vi får också veta att Gud gör under här och nu. Absolut. Han befriar, han upprättar. Det gör han. Och det är gott. Men det ultimat bästa, det är att våra liv är i Guds händer. Vi formas att bli lika Jesus. Och våran evighet är säkrad. Det är det bästa. Amen.